Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the...
Hallå, 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 hallå.
Hallå, hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Onskan Ekeliv, som ni just hörde i sin klassiska ramsa från Stockholm och Sweden.
Ja. Mm.
Och jag då, Per Bjurman, i dödens stad, New York, som vi kallar den nu.
Ja.
15 000 grannar har dött på några veckor, eller en månad, i coronavirus. Så vi är, ja, vi är tilltuffsade, sargade, knockade. Men vi tänker resa oss på något sätt.
Ja, precis. Så jag tycker ändå är fint det som träder fram lite i den här krisen. Folk som, ja, hur ni står på balkongerna och sjunger ihop och jublar ihop och liksom försöker ändå stötta varandra.
Ja, det, är, det har varit den tuffaste tiden i livet. Så är det ju. Ja. Och ja, hårda bud. Vi går ändå åt rätt håll här, säger man. Att siffrorna går ner och kurvorna går åt rätt håll. Men det är långt, långt kvar. Ja. Innan New York City kan öppna. Jag var ute och gick i lördags, var det lite fint väder, så det var faktiskt ut för första gången på en vecka och gick en, ja, ganska lång promenad. Men det är ju, man tror inte, det är inte samma stad längre. Det är verkligen en spökstad.
Det är inte det New York som man liksom, nej, häpnas av på ett väldigt positivt och fascinerande sätt, som jag, nej, gjorde till exempel för en dryg månad sedan. När jag, ja, var på besök. Men, ja, nu är det som du säger, det verkar vara en spökstad. Det verkar ju vara nästan läskigt. Där,
ja, det är det ju. Man går inte ut efter mörkrets inbrott, för då är det tomt. Och brottsligheten har gått upp enormt på sina håll. Ja. För det var inte så konstigt. Folk, vi har ju galopperande arbetslöshet. Och, ja, folk har inte råd att betala hyran och betala för mat. Det är ju, vi är ju en riktig skräckfilmsscenario här. Men det är intressant att du nämnde den där matchen. 7 mars var det som vi såg Rangers Devils.
Ja.
Som jag skrev just, jag skakade igång den andra bloggen också, New York-bloggen.
Ja, New York-bloggen lite... har växt till liv efter nästan, har varit 2,5 års uppehåll.
Ja, mm, ja. Men jag tänkte att jag ska skriva lite mer dagboksanteckningar där som kanske inte går att göra krönikor av och så.
Nej, nej, just det.
Men det var 7 mars, det var då tiden stannade i New York. Efter det så bra, det var då det brakade loss. Det var då Cuomo, guvernör Cuomo utlyste state of emergency, och sen har ingenting varit så likt sen.
Nej.
Ni kom iväg i sista stund.
Ja, det var verkligen. Det var väl bara 3 dagar innan som Zibanejad gjorde 5 mål.
Ja, mm, ja, tänk. Det känns som det var förra året någon gång.
Ja, det
är alltså förra säsongen.
Obegripligt att tänka sig hur mycket som har förändrats sen dess.
Ja, det är det verkligen. Men ja, vi har ju inget annat val än att liksom hunker down och försöka ta oss igenom det här och hoppas att, man vet ju inte liksom, New York, vad ska man med New York till? Vad ska man med storstäder till överhuvudtaget om det inte är trängsel och vimmel och stora evenemang och teatrar och konserter och
folkfester.
Hockeymatcher, Broadway-show. Vad ska man med den här stan till om inte det finns? Det är, man, emellanåt blir man väldigt svart i sinnet och tänker att it's all over now. Men de kom ju tillbaka från spanska sjukan, de kom tillbaka från 9-11, de kom tillbaka från, vi kom tillbaka från allting här. Så vi får väl hoppas att det är lika nu.
Ja, ja, och jag vill muntra upp dig lite nu och våra lyssnare, för jag tycker att det här avsnittet är väldigt kul. Jag har kallat det för kanske vårens mest speciella i de tider vi lever just nu, för att nu ska vi faktiskt ta oss an den stora uppgiften, sätta oss på höga hästar och ta ut Sveriges All-Star-lag genom alla tider i NHL.
Ja.
Mm. Det är vad, ja, som väntar i det här avsnittet.
Vi kan understryka att det är just NHL. Alltså att de har varit bäst i SHL eller elitserien räknas inte riktigt här.
Nej, så att tyvärr, nej, Honken och Lillström
och
så
vidare. Ja, just det.
Ja.
Men vi har lite annat att tala om. Jag ska försöka vara lite mindre. Mindre. Mer deppig än vad jag lät nu i början här. Det lovar jag.
Ja, men du kommer bli mer munter ju längre vi kommer in på det. Det är jag säker på.
Ja, ja, vi försöker med det. Vad gäller nyheter kring hur NHL tänker göra eller försöker göra, så har det hänt lite. Man har ju helt övergivit den här planen vi pratade om för ett tag sedan. Man pratade om att spela på neutral plan, att de tittade på North Dakota och Montana och sådana ställen där det har varit väldigt lite smittspridning då. Men det har man övergivit, för det skulle inte fungera logistiskt. Och det finns inga hallar där man lever upp till NHL-standard. De har ju ett visst system med belysning och sånt. Liksom.
Ja.
Istället nu då, så senaste planen är en idé någon gång i sommar, juli, augusti, med fyra grupper. Mm. Här pratar vi om att spela färdigt grundserien alltså. Man hittar fyra städer där det finns logistik och möjlighet till isolering för de som kommer vara inne i den här bubblan. Toronto sägs det nu. Jag hör Vegas, om Vegas finns kvar då.
Dallas, förlåt.
Dallas har nämnts också. Det ska finnas väldigt stora hotell och väldiga möjligheter till att hålla alla inblandade liksom isolerade.
Ja, precis.
Och så ska man då spela, om man kommer att överge allt vad, i så fall vad så här, tabeller heter, wildcard och sånt här kommer att försvinna. Det kommer att vara de som är geografiskt närmast varandra på något vis.
Ja, ja, alltså, först snackades det om att man ska ha en stad per division liksom.
Ja, precis, exakt, per division. Ja, det är fyra divisioner.
Men inte nödvändigtvis så att man kommer ta alltså om det passar bättre med två städer som råkar ligga i samma division, så blir det så. Då får liksom Metropolitan åka till Central, säger vi. Alltså det blir de fyra städerna som man anser vara mest lämpliga.
Ja, det kan inte mer bli så då att det passar mycket bättre att ha Tampa, Carolina och Nashville i samma grupp liksom, för det är närmast så.
Exakt, ja. Vilka städer återstår att se? Jag hörde också att det nämndes Edmonton som en lämplig...
Ja, fast den smalde till i helgen. De har fick en jävla utbrott där. Så det kan vi nog glömma.
Precis, och de gick ut, deras liksom borgmästare och så vidare där, att nej, vi förlänger när karantän-grejen över sommaren. Alltså max 15 pers per evenemang. Och då går det inte att ha ett NHL-slutspel där. Så att...
Nej, men allt det här bygger ju då på ingen publik. Och som jag då gick och inbillade mig att media kanske fick komma. Men det kommer inte vara någon media heller. Det kommer vara de som har rättigheter och så.
TV-rättigheter typ.
Ja, och det kommer alltså testa stenhårt. Och när man väl är inne i den där bubblan så kommer man inte få komma ur den.
Nej.
För man är utslagen då. Spelarna kommer att isoleras på hotell. Och de som ska gå hela vägen, om det blir slutspel på det här, det blir ju 4 månader på hotell. Morsning, korsning.
Ja, det är verkligen, vilket otroligt märkligt och annorlunda scenario. Det är knappt så att man kan kalla det för NHL.
Jag tycker det här låter som, och så räcker det med att liksom någon eller enstaka blir smittad igen, då faller ju alltihop.
Ja.
Något lag liksom, det sprids för 3-4 killar.
Nej, då kommer det vara ohållbart att fortsätta med samma system. Eller då kommer de bara få lägga ner alltihopa.
Men de är väldigt angelägna tydligen om det här. Och blir det då, så då blir det ett tv-evenemang. Och så i och för sig då, så utsvultna som vi är nu, så skulle vi se varje sekund.
Ja, det är väl det de hoppas på som sagt. Jag nämnde ju Pierre Lebruns siffra i förra veckans podd, att de pratar om att i sponsoravtal, i tv-intäkter framförallt, så skulle det kanske kunna prata i slängarna runt $400 miljoner i intäkter för NHL på det här slutspelet med det här upplägget.
Mm.
Det är så pass mycket pengar, det är fruktansvärt mycket pengar, och då förstår man ju varför de fortfarande planerar det här. Det är ju inget som spikas på något sätt i det här läget, utan det bara planeras för att man vill så gärna genomföra någonting så att man kan tjäna de här pengarna.
Jag hade faktiskt en videokonferens med tre mycket framstående kanadensiska hockeyjournalister i helgen. Vi drack lite vin och pratade om livet i största allmänhet, goda vänner.
Ja.
De är alla mycket berömda, men vi behöver inte gå in på någon namn.
Nej.
Men då kommer vi in på väldigt mycket av det här. Och alltså, det finns ju både worst och best case scenarios här. Alltså det, men som jag förstår, det är högst otroligt att i oktober, att nästa säsong börjar då med publik på läktarna. Det är nästan att glömma.
Ja.
Att de tror snarare på en halv säsong, att den börjar i typ januari om allt går bra. Ja. Och det innebär bland annat att spelarna kan ju få leva med att deras löner sänks enormt. Det vi pratar, siffror som förekom i värsta fall då, att de får ungefär 10% av sin lön. När man räknar bort escrow och sånt. Kommer de att vilja vara med då? Kommer de att vilja spela då? Det är inte alla som kommer, det är inte.
Nej, precis. Med tanke, nej, precis. Det är så enorm skillnad mot vad man är van vid och man brukar diskutera, så att det är otroligt svårt att greppa det här och vad det faktiskt innebär och hur spelarna kommer att se på det här och hur alla parter kommer att se på det här.
Vi pratade också en del om det här som vi har nämnt här, att lag skulle kunna gå omkull. Riktigt så, det finns ju nuvarande ägare som inte skulle kunna driva vidare om det fortsätter så här. Men då är det då risken snarare att lagen sägs och flyttas. Och att det är stor risk då att Carolina, Florida, Arizona får flytta någon annanstans. Och det här skulle ju då kunna vara Quebecs räddning, att Quebec får sitt lag. För att,
De har en arena, en hypermodern arena på plats, och de har garanterat finansiärer som skulle vara intresserade av att ta ett lag dit.
Ja, Tampa måste flytta till Houston.
Du vet, Jeff Winnick, han har deg i alla fall.
Ja, men ta de här som, vad heter han som äger Carolina?
Dundon.
Ja, allt han äger har ju att göra med sånt industrier som nu är körda. Liksom. Det är underhållning och hotell och sånt. Liksom. Det ligger ner, inga intäkter alls.
Nej. Ja, då är det svårt att bedriva ett hockeylag som hobby. Liksom.
Ja.
Med de pengarna.
Det måste vara katastrof även för din ägare där i Tampa som håller på att bygga en massa nya hotell mitt i downtown Tampa.
Ja, det är katastrof. Ja, det skulle väl vara det då. Visserligen, ja. Nej, precis, så det finns ju alltså,
Houston Lightning, kommer du hålla på dem?
Ja, alltså, jag skulle precis säga det, att Houston, deras NBA-ägare där, har anmält intresse för att ta över ett NHL-lag och har ju arena och så vidare på plats, och en enorm marknad där. Visserligen inte ett typiskt hockeynäste, men det har vi sett att det kan ju bli lite överallt ändå, så att Houston är väl mycket troligt alternativ för liksom ett, som ny destination om ett klubb skulle behöva flytta på sig.
Houston Lightning, vi kör på dem.
Du, nu tappar jag helt sugen på att prata om just det här ämnet.
Men... Nej, vi får, det är bara spekulationer, allting om det här. Men man ska ha klart för sig att det är en jävligt allvarlig situation för NHL. De har aldrig varit i närheten av något så här illavarslande.
Nej, verkligen inte. Men jag tänkte bara nämna en grej också, som du sa, när du sa liksom att sportsuget skulle vara enormt, att man skulle se varje sekund även om det inte är någon publik, och det skulle kännas helt annorlunda att kolla på hockey i augusti med de förutsättningarna. Men när vi såg till exempel NFL-draften som var här nu, som var virtuell då, att spelarna satt hemma i sina tv-soffor med familjen, och det var ingen gala på det vis man är van vid. Det var alltså den mest sedda draften genom tiderna i Nordamerika.
Ja, det är klart. Ja, och så måste ju NHL också, det är ju ett annat problem de har, hur den här draften ska genomföras när grundserien inte är färdigspelad.
Nej, precis. Och det har ju pratats också de senaste veckorna, kommer ju uppgifter om att draften är ju framflyttad på obestämd tid. Och det har pratats om att den måste ju genomföras efter säsongen när den nu kan färdigspelas. Men nu har det kommit i veckan att nej, det blir nog en draft ändå i juni. Att de förbereder det, en virtuell draft alla NFL då.
Ja.
Online liksom. Men det gör ju sin tur att många klubbar är negativt inställda till det. Det har ju LeBron varit inne på också då, att när han har hört av sig till 29 general managers, tror jag, så var det 15 som var direkt negativt inställda, bara tog nej till det. För att ja, dels så om liksom grundserien skulle och säsongen skulle kunna spelas klart, så är det lite konstigt med liksom ordningen i ordningen baseras ju delvis på grundserien men också slutspelet. Och vissa lag som är utanför slutspel nu men som har en teoretisk chans att gå in i slutspel, till exempel Islanders, Rangers, Vancouver, då skulle de under samma säsong kunna vinna både draftlotteriet och Stanley Cup. Så det blir väldigt konstigt. Så det motsätter sig vissa klubbar, och andra gör ju till exempel här, alltså draften är ju inte bara att man draftar spelare, utan det är ju, förekommer ju en hel del trader då. Men om man ska spela slutspel efter draften blir det väldigt konstigt, för man får inte använda sig av de spelarna man tradar mellan sig då under slutspelet, för det är ju fortfarande samma säsong och trade-delen har ju varit.
Så ja, vilken rörelse.
Man får bara trada picks i så fall, och det blir konstigt. Till exempel Montreal då, som har 14 picks i den här draften som kommer. Det var de nöjda med, dels för att de skulle liksom hosta draften, men det får de inte göra nu i sin hemmarena Bell Center, så det blir liksom inte den grejen. Och ändå så hade de tänkt sig, snackas det om, att trada en hel del av de här valen mot spelare för att liksom ta sig ur sin rebuild, eller sin rebuild on the fly nu, och börja satsa igen. Och liksom, men då kan de inte använda, alltså det blir jättekonstigt att trada picks och grejer när man inte får använda spelare. Liksom. Ah, ni hör röran, det blir väldigt konstigt.
Ja.
Så, ja.
Men ja. Något måste de ju göra. Det är väldigt svårt att vänta med draften också tills i augusti, september. Vad fan?
Ja, precis. Så det blir väldigt tajt där om de hoppas kunna få igång säsongen någorlunda på utsatt tid liksom. Nästa säsong alltså. Så att det... Nej, det är en väldig röra. Så att på ett sätt förstår man varför de planerar att ändå genomföra draften i juni ändå.
Ja. Jag tycker de kan ta och följa slutspelet som pågår i NHL-boggen istället och så utgå från det.
Ja, precis. Det skulle de kunna göra. Precis. Det följer jag i alla fall med stor spänning. Så att vi får väl gå vidare med nästa del nu. Ni som läser bloggen har redan koll på det, men vi måste uppdatera även i podden hur det har gått i divisionsfinalerna i öst.
Precis. Mm. Det var två bataljer häromdagen. Där... Vi hade alltså Boston mot Toronto och vi hade en riktig omgång mellan Philadelphia och Washington.
Ja, det får man minst sagt kalla den. Den spårar ju fullständigt. Men ska vi börja med Boston-Toronto, Atlantic Division, andra rundan här, divisionsfinalen mellan dessa två gamla Original Six-klubbar.
Ja, Boston-Toronto igen då. Mm. Eftersom Toronto lyckades slå ut Tampa efter att ha vänt 0-3 underläge i första omgången.
Usch. Mm. Just, det vill jag inte understryka, men okej.
Mm. Ja, och så ställde som då mot Boston så slog ut Columbus i fyra raka. Svepte. Och det hade Brad då, och company och hela Boston tänkt sig att det ska bli som vanligt. Vi ska slå ut Toronto. Men nej. Mm. De vann visserligen första matchen med 3-2 overtime. Och det är Marchand själv som gör mål på övertid.
Ja, precis. Marchand, som du säger, han säger till Pierre McGuire i tv-intervju att vi ska repetera historien. Det blir fjärde gången på 10. Ja, nu är det nytt 10-tal visserligen, men det blir fjärde gången på kort tid som de slår ut Toronto i slutspelet.
Ja, men de ser redan då att Toronto är mycket bättre än vad de har varit de tidigare åren de har mött. Det syns ändå direkt att det kommer att bli svårare att push them around.
Ja.
För de hittar ju en fruktansvärd energi och spirit där mot Tampa.
Ja, det är den de lever på, liksom. Den framgångsvågen att de lyckas vända 0-3 till 4-3 matcher då. Så att de känner ju sig oslagbara när de kliver in, till och med mot Boston.
Ja, och det visar sig framförallt i Game 2 då, i TD Garden. Mm. Då är det Furman, domare.
Ja, du omnämner det eftersom det låter nästan som Bjurman.
Ja, jag älskar Furman. Ja. Furman Bjurman skulle jag vilja heta.
Ja, jag förstår. Mm. Mm.
Klockan är 20:16 lokaltid, som de alltid... Än slutspelsmatcherna börjar.
Ja, det är väldigt sent. NBC som styr det.
Ja, och då tar det 8 sekunder så störtar William Nylander fram och gör mål.
Ja, det är ju vansinnigt.
Och till slut så vinner de med 4-0 den här matchen. Nillet gör ett till. Doc Emmerich säger, my goodness.
Ja, det är inte första gången.
Nej, ja, så blir det fest på bar i North End. Så kommer de till Toronto game 3.
Ja.
Då vinner Toronto igen 4-2.
Ja.
Bruins har inga vapen mot den unga energin, mot ettrigheten, mot fantasin eller mot Nillnället. Han gör ett av sitt livs matcher, prickar själv in 2 mål och assisterar till de övriga 2.
Det låter som att han är ungefär lika dominant som han var i hockey-VM här för ett år sedan ungefär, vid den här tiden för ett år sedan. För då var det ju faktiskt så att han slog ju Nisse Nilssons poängrekord i... en VM-turnering bland svenskar. Det låter som att han är minst lika het i det här Stanley Cup-slutspelet.
Ja, och nu håller han med. Han brukar inte ta det i så stora bokstäver efter matchen. Men nu håller han med bloggen där uppe efter matchen i Big Smoke. Jag håller med. Så här bra har jag aldrig varit sen.
Nej, det verkar så. Mm.
Match 4 blir jämnare. Boston bjuder tillbaks bättre. De stänger ner, men som du skriver ett sms mitt under matchen. Rädslan för att förlora är större än hungern att vinna. Min förnumstig Ekelev konstaterar.
Ja, jag brukar skriva något sånt när det är under Tampa-serier faktiskt.
Ja, men 1-1 står efter full tid. Och långt i 9 minuter in i overtime 2 så är Charlie McAvoy dum nog att dra på sig en utvisning. Och så avgör John Tavares. Ja.
Kaptenen.
Ja, så nu har nu har de ledning med 3-1. Inför Game 5 i TD Garden.
Oj, oj, vilket superläge.
Mm. Ja, men då blir de darriga. De får mjukost i knäna. Pasternak, som de har lyckats hålla väldigt kort i den här serien, får till ett par mål och Boston vinner slut med 3-2.
Ja. Ja, ändå en jämn match, men ändå, det verkar ändå som att Boston var det bättre laget i det här. Och att första serien, den mördande första serien, till slut verkligen kom fram.
Men så är det Game 6 i Scotiabank Arena i Toronto. Och då vet ju alla, nu måste Toronto vinna. Blir det Game 7 i Boston, då är det kört igen.
Ja, då är det fjärde gången då på 7-8 år som de åker ut mot. Mm.
Ja, men det går bra. Toronto hittar tillbaka, de börjar nervöst nu också, men sen hittar de tillbaka till sitt vägvinnande spel igen. Conn Smythe-nyllet som han kallas.
Ja, jag ser att han kallas det för det i bloggen här, att han är ju helt överlägsen. Mm.
Ja. Alltså, Toronto vinner Game 6 med 3-1 för första gången sedan 2002, klara för konferensfinal.
Ja. Ah, det är ju en dunderskräll. Alltså, jag som inför säsongen tippade faktiskt att Boston skulle gå till final igen. Och så som det sett ut i grundserien, när stoppet kom här i mars, så ledde de ju med 6-7 poäng grundserien och kände stekhet inför det här slutspelet i ditt slutspel och det som vi tar som verkligt här nu. Va? Så att jag trodde på dem också nu. Va? Men Toronto verkar... Det är den där tampasserien tyvärr som har gjort att de kliver fram nu som en supercontender. Alltså. Och lillnullet.
Ja. Ja, det är stora grejer på gång i Toronto. Och det blir som festival på stan efteråt. Så vi kommer inte ens in på The Keg, vårt gamla ställe. Vi får gå hem till Pierre LeBrun och efterfest står det här.
Ja, jag ser att det står att Jonathan Lindqvist dansar sönder ett bord hemma hos LeBrun också.
Ja.
Det låter realistiskt. Ja,
typiskt honom. Ja, så har vi Washington Philly då. Och som jag konstaterade, det talas sällan om rivaliteten mellan dem, men den finns där. Och den exploderar ju redan i game one.
Ja, alltså det var mycket i förra veckan när vi pratade om Calgary Edmonton som spårar ur. När det kastade sin korva på isen och sånt där. Men det här är ju något helt annat.
Ja, jag skriver att det är mer som första perioden där i betongbunkern är mer, vad står det här? Mer ragga kravaller på campingen i Rättvik på 70-talet än hockeymatch.
Ja,
det händer hur mycket som helst. Hagelin rycker ut Robert Häggs tandskydd och slänger upp på läktaren.
Ja.
Claude Giroux är lika med T.J. Oshis hjälm. Och sen smäller det, bänkarna rensas och det slåss så mycket som helst.
Ja.
Publiken är upprorad och flera av stammisarna bakom hemmabåsen försöker själva ta sig ner på isen. Men de stoppas av Kalle Johansson som brukar sitta där.
Ja, det är ändå en bra detalj ändå att Kalle Johansson ändå är så pass närvarande att han lyckas stoppa dem också.
Ja, men krutröken av aktier där i mitten av första, då har 6 spelare i Caps och 5 i Flyers fått matchstraff.
Ja.
Det är tomt.
Ja, jag kan tänka mig det. Det är som korphockey ungefär. Att det är, man får liksom spela 70% av matchen ungefär.
Ja.
Man är kvar.
Ja, och så blir jättekonstigt alltihop. Men det slutar med att Philly vinner med 1-0.
Ja, det enda som verkar kännas igen från förra serien här, det är ju att målvaktsspelet är fantastiskt bra från båda de här lagen. Det är både Carter Hart och Ilja Samsonov, de nya superstjärnskotten.
Ja, de har ju bara börjat. Sen då, när det är dags för game, det har gått 2 dygn emellan och det har varit svarta rubriker och anklagelser om att det här är skandalöst. Liksom.
Ja, men det kan man tänka sig att det skulle definitivt vara.
Ja, de får be om ursäkt. Jakob Voracek. Vi var alla övertända, så här får det inte bli igen. Man måste ha respekt för sporten, säger han. Därför är det något chockartat att just han inledde andra matchen och sätta en armbåge i ansiktet på Kuznetsov.
Ja, det är väldigt konstigt. Ja,
ja, då zoomar de in Gary Bettman i en loge där på läktaren och han är illröd i ansiktet.
Ja.
Det fortsätter. Men sen blir det mer, sen lugnar ner sig ändå. Kanske just för att Bettman var så arg.
Ja, men det syntes på jumbotronen helt enkelt.
Ja. Mm. Men det är Philadelphia som spelar bäst hockey. De vinner även den här matchen med 1-3.
Ja.
Carter Hart, ja, han är helt otrolig igen. Han är on a mission from God.
Ja. Han stoppar
Ovechkin mata puckar på honom i 5-3-läge. Men han bara tar allt. Ja. Så jag åker till Broad Street för match 3. nu är det Samsonov som är otrolig. Han ser ut som Keanu Reeves i Matrix när han stoppar pucken.
Det är liksom, och han slår ner tiden och bara liksom, ja, jag förstår.
Ja, he's the one, skriker Kenny Albert plötsligt.
Oj då. Ja, men det verkar nästan så, eftersom sagt, jag ska återupprepa det från första runden, så att han hade en nolla i den serien mot Carolina när han tog 57 skott.
Ja.
Så att Ilja Samsonov är i form, det kan vi stryka under.
Ja. Ja, så det blir bra om ett mål och det här händer ju. Det är väldigt upprört i Philadelphia att till slut vinner Washington med 2-1 på ett mål som Lars Eller har sparkat in. Och det är ganska uppenbart att det är det. Men Toronto godkänner i alla fall. matchen avgjorde, det kastas in örmuggar, program, snusdoser och till och med ett par mobiltelefoner hagar ner på isen. Ja, är... Framförallt på presskonferensen efteråt är badtofflan Vigneault helt vansinnig.
Ja, det verkar, alltså han var ju
någon sur. Någon vill oss illa sen och tar sig en sko och slänger i väggen.
Ja, ja, då är det en tydlig markering ändå. Alltså. Då vill man göra ett statement på presskonferensen om man tar av sig skon och kastar den i väggen. Ja, det är grafiskt.
Ja. Så det är game... det där snappar ju Flyers-fansen upp, så det är game 4. Mm. Så är det jättemånga som kommer till Wells Fargo och har en udda sko med sig och sitter och viftar med.
Ja. Ja, det är en bra gimmick ändå. Ungefär som att kasta sin råttor eller sådana grejer.
Mm. Ja, nu har de tagit badtofflans sko och så.
Ja.
Men det är ju en otrolig målvaktsmatch igen. Det står 0-0 efter två perioder och båda två har tagit 40 skott.
Ja, då är det ingen liksom tät match på det viset, alltså att de backar hem båda lagen, utan 40-40 skott efter två perioder. Då är det nästan Rättviks hockey där igen. Alltså.
Ja, Rättviks hockey, ja. Men en bit in i tredje, då kan Giro lägga fantastisk passning från Couturier och lägga den i tom kasse. Då regnar det in skor på isen. Ja,
ja, ja. Det kan jag tänka mig.
Ja, men det blir overtime här också. Och Konechny.
Ja.
Orlov dräller med pucken på blålinjen. Konechny snor den av honom och avgör ganska fort.
Ja.
Så då har vi 2-1 till Philly och Tubson, stora Captains-fanet i bloggen.
Ja.
Han rapporterar att slängt en sten genom rutan på Bergqvists skor i Norrköping.
Oj, han arg, agerar på det viset.
Han är arg med det där med skor.
Okej, okay. Ja just det. Det är hans sätt att avreagera sig.
Mm. Ja, och så kommer den här otroliga... Ja, hela USA blir för häxad. Även i delar av landet de inte bryr sig om hockey. Men mitt i natten sitter hela nationen och tittar på detta oerhörda drama.
Ja, det låter ju som något... det är ungefär som The Easter Epic då på 80-talet. Som också... förenade hela USA inför en hockeymatch. Ja. Liksom. Mm.
Men det är Hart och Samsonov igen. Alltså. Det står 0-0 efter tre perioder. Matchen slutar 0-0. Och då har de tagit 47 respektive 44 skott.
Ja, det är vansinnigt.
Och sen fortsätter det bara i förlängningen. På samma sätt.
Ja, du skriver och fortsätter. Det är bara...
Ja. Efter ytterligare tre perioder, alltså tre övertidsperioder, står det fortfarande 0-0.
Så det är som två matcher då, kan man säga.
Ja, precis. Mm. Och hela USA 0-0. Ja, ja. Men till slut då så ja, ingen orkar ju någonting. De äter pizza i pauserna och så här, men det är helt slut. Ja. Men någon gång in i den fjärde övertidsperioden, sammanlagt den sjunde.
Ja.
När klockan är 02:23 på natten.
Ja.
Då vispar Robert Hägg i vägen puck som studsar på några ben och går in bakom stackars Samson.
Ja, det är alltså Robert Hägg som skickar Philadelphia Flyers vidare.
Ja.
Till konferensfinal mot Toronto.
Men han är så trött efteråt så han vill bara sova, säger han.
Ja, jag läste ett citat. Alltså, jag orkar inte vara glad, jag vill bara sova, säger han. Till, till bloggen.
Ja. Ja, men då har vi konferensfinal mellan Toronto och Philadelphia. Mycket oväntad konferensfinal just.
Ja, men du vet, i slutspelet kan allt hända. Det är inte helt ovanligt att vi har så här. Det är därför det är så svårt att tippa, liksom.
Ja. Ja, väst kommer snart att följa. Där har vi då divisionsfinalerna Dallas-Nashville och Vegas-Edmonton.
Ja, precis. Det ser jag fram emot också. Jag tippar ju spontant där mycket på Vegas faktiskt.
Ja.
Utifrån hur det gick i första rundan. Jag har en väldigt stark känsla kring dem.
Ja, det går ju inte att säga. Man vet ingenting på förhand.
Nej, det kan hända precis vad som helst. De möter en stekhet Connor McDavid som gjorde 4 mål i sista matchen när de slog ut Calgary i Game 7.
Ja, ja, ja. Mm. Ja, mycket kan hända.
Ja. Ja.
Men hörde du, spännande, eller hur? Vi ska se om vi kan få in gästreferenten Ekeliv i nästa omgång också. Vi är bara lite oroliga för att du styr för mycket av dina favoritlag.
Du var inte helt nöjd med min insats första rundan när jag skickade vidare Dallas.
Jag tror att det kan bli så att du får göra två första matcherna i båda serierna som kommer, så tar jag hand om avslutningen.
Ja, okej, okay, så att du syr ihop det till slut.
Ja,
ja, du hintade ju förra veckans avsnitt om att du hade redan slutspelsträdet klart i dina drömmar, kan man säga.
Mm. Ja, som jag tror, men man vet aldrig.
Nej, man vet ju, du vet inte heller hur det slutar.
Ja, men hörru du, nu har vi kommit fram till den stora höjdpunkten då, efter vår långa serie om bästa nationernas All-Star-lag i NHL. Och nu är det dags för 3 kronor.
Ja, precis. Nu är det verkligen grand finale alltså. Finale monumentale, som du skulle kunna säga.
Nej, det är det faktiskt inte. För vi fick ett underbart förslag på Twitter av någon. Jag kommer inte ihåg vem det var.
Nej.
Utan nästa vecka så avslutar vi den här serien med världslaget.
Just det, det såg jag också. Att precis, det kom vi överens om. Att det kör vi på. Att vi tar ut ett all-time-lag NHL oavsett nation. Vi tar bara det bästa vi kan hitta.
Ja.
Och slår ihop det till ett all-time-världslag.
Ja. Ja, det gör vi.
Så det är grandfinale. Men det här är ändå... ändå speciellt tycker jag när det är svenska all-time-laget i NHL genom tiderna. Det är det vi ska ta ut nu. Och nu har faktiskt du tagit ut ett lag också.
Ja, jag kan inte låta bli.
Nej, precis. Så att det är inte bara mitt vi utgår från, utan vi har varsitt lag. Så får vi se om vi är överens. Jag känner mig 90% av det här laget känner mig tokgivet nöjd med. Liksom. Sen tycker jag att det finns vissa namn man kan diskutera. Men det är förvånansvärt många som jag tyckte kändes väldigt givna.
Jag tycker att jag har struntat mycket i center. Så jag flyttar ut folk på kanterna helt efter eget huvud, vill jag bara säga.
Jaha, du jobbar så. Jag måste säga att jag har perfekt LVRV-center.
Ja, good for you.
Lite så högerfattade backar och sånt också. Ja,
ja, jag vägrar.
Ja. Ja. Men
vi börjar med målvakterna.
Ja, det gör vi alltid. Vi börjar längst bak. Så att, vi tar väl första kippen som jag är 100% säker på att vi har samma.
Ja.
Du kan få säga det.
Björn Henrik Lundqvist.
Ja, jag blev orolig när du sa Björn. Men...
han heter ju det.
Just det. Ja, Björn Henrik Lundqvist är tokgiven.
Ja, det är Sveriges bästa målvakt genom NHL genom tiderna. Ingen snack om det.
Nej, precis. Och man kan argumentera för att om han är åtminstone en topp 10 målvakt i NHL-historien.
Ja,
man kan argumentera för om han är den bästa målvakten i NHL under cap-eran. Faktum är att han klev in i NHL direkt efter lockouten, så han har varit med under precis hela cap-eran. Han är den målvakt som har stått överlägset flest matcher under cap-eran. Och han har flest segrar under cap-eran och så massa sånt där. Men alltså, om man kollar hans statistik överlag, om man inte bara kollar på Sverige utan man tittar liksom i NHL-historien, så är det mycket som fascinerar med Henke Lundqvists karriär. Alltså, han var faktiskt snabbast i hela NHL till 400 segrar till exempel.
Ja.
Han är den enda.
Ja, men alltså, jag tycker inte det är... Han är absolut med i den diskussionen.
Ja. Han har bara vunnit, bara inom situationstecken, vunnit Vezina en gång, men han har varit nominerad 5 gånger.
Ja, han borde ha vunnit 4 gånger.
Han har varit topp 5 7-8 gånger tror jag. Så att det är en väldigt lång period som han har varit väldigt bra.
Och en massa All-Star-framträdanden då.
Exakt, och jag måste nämna en sån här avancerad statistikgrej som man måste ändå bara slänga in med Henke. Om man kollar på 10-talet här som var från 2010, säsongen 09-10 tog jag med, till 2019. Om man kollar på goals saved above expected, jag ska inte förklara exakt hur den här statistiken funkar, jag har nog varit inne på den någon gång förut, men generellt sett, de har väldigt bred pensel här, så går väl ut på ungefär alltså hur många mål man har räddat, eller många fler mål man borde ha släppt in kan man väl säga, utifrån kvaliteten på chanserna man har fått emot sig och olika parametrar som man kan räkna ut ett snitt, och utifrån det snittet får man ett plus minus ungefär hur många mål man borde ha släppt in mer och många man har lyckats rädda typ. Utifrån den här statistiken på 10-talet så har Henrik Lundqvist i alla fall han borde ha släppt in över 100 fler mål än vad han gjorde. Och den som är tvåa på listan är under 50. Så han har mer än dubbelt så mycket på 10-talet som den som är tvåa i den här statistiken. Så det säger ganska mycket om Henkes kvalitet.
Ja, men det är inte bara det man kan se i siffror, utan det är också så att han under sin verkliga prime så var det nästan alltid så att han blev bättre ju mer som stod på spel. Så det var några riktigt stora slutspelsmatcher när han var något så in i helvete fruktansvärt bra. Ja. Så att man knappt trodde sina ögon. Emellanåt. Washington kan vittna om det när han knäckte dem åtskilliga gånger.
Ja, verkligen. Verkligen, och faktum är ju att det dröjde ju till sjunde eller åttonde, hans sjunde eller åttonde Game 7 innan han förlorade.
Ja, han hade mot jävla Tampa.
Ja, det var ju mot Tampa, så det kan jag få säga. Men inför den matchen så hade han, jag tror det var 7 eller 6 raka Game 7-segrar, och han hade sån här vansinnigt under ett mål insläppt per match i Game 7. Och så här 97% i räddningar och sånt där. Helt otroligt.
Ja.
Och vi har sett hur han har storspelat i en OS-final till exempel. Så att han är ju verkligen som bäst när det gäller.
Och den konferensfinalen när de slog ut Montreal och gick till final. Det är en av de mest klassiska räddningarna han har gjort, den här helikopterräddningen.
Ja, just det.
Hela han snurrar runt.
Ja, precis. Och ändå lyckas rädda. Han var ju trans i det slutspelet.
Ja, det var han.
Tog allt.
Ja, det började, de låg under med 3-1 mot Pittsburgh där. Och så gick Martin Saint-Louis mamma bort och allt vände. Och när jag var nere där i Game 7, det var också en av de absolut värsta insatser jag sett. De ledde Game 7 med bara ett mål. Och ja. Pittsburgh tryckte på något så oerhört i slutet. Ja. Men han bara stoppade allt.
Ja. Nej, han var ju faktiskt helt otrolig i det slutspelet. Det var väl hans peak, kan man säga, i karriären mellan 2010 och 2014-15 någonting.
Ja,
då var han ju definitivt bäst i världen. Carey Price kan utmana lite grann några säsonger där. Nej, Henke är verkligen...
Det är väldigt tråkigt att det inte lär bli någon Stanley Cup. Det var det sista. Det är en land inte har vunnit som man har drömt så mycket om.
Ja, det är synd.
Men nu är det så att om jag får nämna nummer två här, så är det så att han hade mycket väl kunnat vara med i samma slags diskussioner om inte inträffa en tragedi så att han hade gått bort i förtid.
Nej.
Och det är ju Pelle Lindberg då.
Jag har definitivt Pelle Lindberg som nummer två också.
Ja, det måste man ju nästan ha. Han vann ju faktiskt också en Vessin. Det var ju en otroligt, tyvärr, kort karriär. Han spelade bara, vad var det, 5,5 säsong eller var det 4,5 säsong?
Ja, han var i alla fall verkligen på toppen av sin karriär när den här dödsolyckan var framme. Ja. Han hade alltså vunnit, han var alltså regerande Vezina Trophy-vinnare då. Det var ju hösten 1985 som han gick bort i den här tragiska dödsolyckan när han kraschade med sin Porsche. Tidigt på morgonen då hade det varit lagfest för en materialförvaltare där i Philadelphia. Han hade precis skrivit på ett nytt 6-årskontrakt. Philadelphia hade 10 raka segrar vid det här laget. Han var 26, eller var han 28? Något sånt.
Ja.
Så att han var verkligen på sin peak alltså. Han var otroligt, han var liksom bäst i laget. Det var otroligt tragiskt.
Ja, det var det. Ja.
En detalj man kan slänga in där. Apropå dagens NHL. Rick Tocchet, tränare i Arizona, som ni vet. Han skulle varit med i sportbilen där som Pelle Lindberg körde efter den där festen. Och hänga på. Men det var ju för trångt i den där lilla Porschen. Så att han lyckades inte knö sig in. Så att han tog en taxi istället. Och så gick det som det gick det.
Ja, det skulle Pelle ha gjort också. Det var hemskt tråkigt. Men det var han hann ju på den där korta tiden gör sånt enormt intryck i Philly, så han är ju fortfarande liksom ikon där.
Verkligen, verkligen. Jag vet att det är ingen som har haft, hans tröja är ju faktiskt inte pensionerad, men det är ingen som har haft 31 sedan dess.
Nej.
Och jag kommer ihåg att det kom någon bild när någon hade smygfotat på någon sån här pre-camp. Det var liksom inte en riktig organiserad camp i alla fall för Carter Hart. Hans första är typ, jag tror det var hans första Philadelphia. Och han hade bara på sin träningströja. Och då hade han faktiskt 31 på sig. Och det blev ju ramaskri på Twitter bland Flyers-fansen. Carter Hart, du får absolut inte ta nummer 31.
Nej.
Mm.
Så var det. Ja, så
var det. Ja, sen har vi den mer diskutabla tredjeplatsen då.
Jaha. Ja, jag tycker inte den är så diskutabel faktiskt. Jag tar ut Tommy Salo.
Ja, så du tar Tommy Salo. Jag har tagit en annan. Men jag kan köpa Salo faktiskt. Han var ändå 7... år i rad, första keepern hade ett på säsongerna spelat över 70 matcher, Tommy.
Ja, jag har inte underskattat hans NHL-karriär. Det har pratat så mycket om tråkigheter som hände i OS och så. Ja. Han var ju en mycket respekterad och liksom riktigt habil, solid NHL-målis, första keeper.
Ja, precis, exakt. Och det kan vi understryka också att vad som hände till exempel i Salt Lake City räknar ju inte med den här bedömningen, för att det är bara NHL-prestationer som det här NHL All-Star-laget utgår ifrån.
Ja, och det var ju bara den där olyckliga saken som hände då. I övrigt så gjorde han inga större fel i Salt Lake City heller.
Nej, precis. De slog väl Kanada med 5-1 eller sånt där.
Ja, men det är ju remarkabelt att en enda liten... Ja, det var inte ens en miss, det var ju bara oflyt.
Liksom. Det var konstigt. Var det.
Ja, ska liksom definiera en hel, och så ska det inte vara.
Nej, han hade ju en desto bättre OS-räddning, prestation där 94.
Som man kan... Men det räknar vi inte heller, nu pratar vi om NHL.
Exakt, precis.
Men vem har du då?
Nej, men jag har en kille, jag tror att det är den enda utöver Henke och Pelle som har nominerats till Vessina, och det gjorde han i fjol. Robin Lehner.
Robin Lehner, ja. Jo, men han är på väg åt ett håll där han, det är en plats av den här sorten är motiverad. Det är å andra sidan Jakob Markström också.
Ja, ja. Men jag tycker, som Lehner brukar understryka också här på slutet när han har pratat om sin statistik i NHL-karriären, och som jag håller med om, alltså, det är inte bara nu på sista två åren som han har varit bra, även om det har han spelat i bättre lag och det har blivit mer synliggjort, hans prestationer liksom. Men de senaste fem åren, sen 2015, det är bara en målvakt i hela NHL som har bättre räddningsprocent på de fem åren, och det är Ben Bishop. Han är topp 10 i NHL i räddningsprocent på hela 10-talet, och jag menar, då har man stått majoriteten av de åren i Ottawa och Buffalo.
Ja. Så att jag protesterar inte väldigt. Jag vill däremot vilja lägga till namnet bara som fjärde målet för mig, Hardy Åström.
Colorado Rockies, vad tror
du? Ja, då, han hade ju ganska kort NHL-karriär, men han, det är ju en kulthjälte på något vis. Han stod i Sveriges Canada Cup-lag 76.
Ja, just det.
Då var det Hardy från Skellefteå som stod där.
Ja, jag kommer bara ihåg att
du kommer inte ihåg så mycket av 76.
Nej, precis. Jag kommer ihåg det från 76 där. Jag kommer ihåg det. Nej, jag skojar. Nej, men
du var minus
minus 14, va? Så att minnena är väl suddiga, skulle jag säga. Men
nej, inte var du väl. Du är född?
Ja, född 90. Ja.
Jesus Christ.
Du blir mörkrädd.
Ja.
Ja, men vi kommer komma in lite grann på den där 76-turneringen igen i det här avsnittet, för jag har en till referens från det som jag vill nämna.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja. Ja, nu tar vi titta på backpar, och jag föreställer mig att ett av namnen som jag har här är precis vad du
far
tänker
efter.
Sex. Ja. Ja. Jag har bara tagit ut de som jag tycker är bästa paren och inte så specificerat på Ekeliv-sättet om att de måste hålla klubban på sil och så sätt.
Ja, nu märker jag har faktiskt inte riktigt gjort det heller. Så, nej, där har jag bara slarvat lite grann.
Mm. Ja, mitt första backpar är Börje Salming och Niklas Lidström.
Du, jag har exakt samma.
Ja. Mm. Och det skulle Lidas darra ju när han hör det. Om han nu skulle mot förmodan höra det i vår podd. Men Börje var ju hans idol. Och ja, de två är de bästa backarna.
Ja, alltså precis. Alltså, Börje har ju inte vunnit Norris till exempel. Det har Niklas Lidström gjort 7 gånger. Och det har både Viktor Hedman och Erik Karlsson gjort i andra backpar här som jag ska nämna. Men faktum är att Börje var ju... Det var ju på 70-talet när Bobby Orr prenumererade på... På det där priset. Det var omöjligt att vinna. Och faktum är att Börje var ju två gånger. Så han var med i diskussionen hela 70-talet i princip. Och även in på 80-talet. Han var ju riktigt bra. Och nu kommer vi till 76 då. Canada Cup.
Jag tror att han var nominerad 10 gånger, var han inte? Utan att vinna.
Ja, 10 gånger tror jag inte han var nominerad. Men han... Nej, det tror jag inte. Jag har sett att han var... Ja, nej, det tror jag... Ja, kan det ha varit så mycket?
Ja. Jag tror det stod det när jag gick igenom Torontos i där i min All-Star-serie.
Ja, okej. Oj, det låter ju enormt. Jag vet att han var två gånger i alla fall.
Men jag vill säga en sak om honom innan du börjar prata om hans standing ovation i Toronto.
Ja, jag har en till sak att säga om det också. Ja, men fortsätt.
Han omnämns ju mest som liksom, den stora pionjären som banar väg för andra, och att han tog all skit han var tvungen att ta, och det var ju helt enormt vad han gjorde. Ja. Men vad som glöms bort är att han faktiskt också var en fruktansvärt bra back. Ja. Både defensivt och offensivt. Han var helt enkelt storartad.
Ja, det har jag inga skarpa minnen av rent så som jag upplevde själv, men jag har ju förstått det.
Men det kan du ju se på siffrorna till.
Ja, jag ser mig på siffrorna. Verkligen, han gjorde ju väldigt mycket poäng. Ja. Och han spelade ju enormt mycket. Han var ju enorm backklippare. Det är därför han är en sån otrolig ikon i Toronto. Och som alla har sett då, det klassiska klippet 76 då, när han får en standing ovation av Toronto-publiken, Sverige mot USA.
Ja.
I den matchen. Men jag vill också nämna att han kom ju alltså med i, alltså trots att Sverige bara inom citationstecken kom 4 i den turneringen, så blev ju Börje uttagen i All-Star-team Ja, sex bästa spelare, en målvakt, två backar och tre forwards. Och då var det alltså Bobby Orr och Börje Salming som var backpar i All-Star Team. I en bäst om bäst turnering liksom, när alla de bästa var på plats. Så det säger ju ganska mycket om hur bra Börje var.
Det gör det verkligen. Men också hans, sen är, som sagt, hans offervilja och hans, liksom, hans förmåga att ta det fruktansvärt eländiga som drabbar honom hela tiden, eftersom då på den tiden var ju kanadensarna framförallt rädda att de skulle komma och ta deras jobb.
Ja, ja det, exakt. Det var ju nästan mobbning, både fysiskt ja. Och psykiskt mot utländska spelare.
Ja, men han blinkade inte ens. Det var aldrig, han gnällde inte en sekund, det var bara som det var.
Nej, alltså det finns ju fler exempel. Det finns ju dels det här när han har fått sy 300 stygn i ansiktet. Efter visserligen, det var ju visserligen en olyckshändelse att han fick Gerard Gallant. Apropå, vi pratade om Rick Tocchet förut, NHL-coach. Gerard Gallants klubbspets åkte upp i ansiktet på Börje. Och sen vet jag en annan tillfälle när han också fick ett rapp över ansiktet eller hur det var. Så att han skadade ögonen jätteallvarligt. Det var snack om att han eventuellt skulle mista synen. Ja. Ett tillfälle. Och han hade bandage över ögonen. Det såg väldigt konstigt ut och otäckt. Och när han låg på sjukhuset så bara välde det in sån här gammel post liksom, som det var på den tiden. Till sjukhuset med hälsningar. Det var bland annat en
gammel post.
Ja, men så kallar jag det i alla fall. I ett av breven så var det en Toronto-fan som hade skrivit att han var beredd att donera sitt öga och själv bli blind för att Börje skulle ha en fullständig syn om det gick. För att det var så viktigt liksom.
Ja, det är stort. Ja. Men som du säger, hans offensiva förmåga var ju också alltså, 77, 78, 79, 80 var han över 70 poäng alla år. Det var 78, 76, 73, 71 poäng de åren.
Ja, exakt. Så att han var ju otroligt bra och det måste man ju verkligen nämna. Han var ju otroligt skicklig i defensiv zon också. Som, alltså hur han täckte skott och hur...
Ja, herregud.
Ja, han var...
Lidas behöver vi nästan inte nämna. Det är ju en av världens bästa backar någonsin, som du nämnde. 7 Norris Trophy och han fick sin första när han var 30.
Ja, det är det som är så konstigt, att alla de där troféerna kom efter 30 liksom, när han hade fyllt 30. Så att det är speciellt. Det är bara Bobby Orr som har mer. Han har ju 8. Sen är det Lidas på 7. Och jag tycker det finns flera, alltså, det finns ju massor med grejer man kan nämna med Lidas karriär som sticker ut. Men om jag ska nämna några siffror som jag tycker är coola, så är det till exempel det här med att han missar ju faktiskt aldrig slutspel. Han var ju med under Detroits, hela Detroit-dynastin. Den inleddes ungefär när Lidas kom och dog ju ungefär successivt efter att han hade slutat. Han har spelat tredje flest slutspelsmatcher genom tiderna i NHLs 100-åriga historia. Och trots att han spelar så fruktansvärt mycket matcher både i grundserien och slutspelet, så totalt sett under sina 20 år i NHL så missade han 28 matcher.
Ja.
28 matcher på 20 år missade han. Han var ju...
Nej, det var ju helt otroligt. Mm. Jag har ju väldigt många minnen av honom. Det var ju en stor ära att få med under slut... Ja, det var ju många år.
Ja.
Ja. Det var ju alltid liksom som en högtid att se Niklas Lidström spela ishockey.
Ja.
Jag hade sån jävla tur, så jag råkade ju vara där när han gjorde sitt karriärens första och enda hattrick.
Ja, just det. Det var på ålderns höst.
Ja, 2010 tror jag det var. December, jag råkade vara, jag skulle väl göra något reportage om honom. Då passade han på att smälla på ett hattrick.
Ja, just det. Det är den äldsta spelaren som har gjort hattrick i NHLs historia det också. Så, ja.
Och så, som alla säger, the perfect human being. Han var ju sån kung på alla sätt.
Precis, han var felfri på utanför isen. Han gjorde aldrig ett misstag på isen och han gjorde aldrig ett misstag utanför heller. Han var ju hel ylle, om man kan säga det uttrycket. Han var alltid trevlig, alltid sympatisk, liksom alltid vänlig och ödmjukt inställd till vem man än mötte.
Ja, fullständigt. Det har jag väl berättat många gånger när jag kom dit första gången 2006 inför OS.
Mm.
Då hade jag aldrig träffat honom förut och gick fram i omklädningsrummet lite nervöst efter en träning och så presenterade mig. Han tittade på mig. Ja, det är ju du från Dalarna. Det läste jag i Borlänge tidning.
När jag
var liten. Och så drog han några gamla grejer alldeles. Och så vi tänkte, var jag på en sök fotograf, så tänkte om vi kunde träffa dig i eftermiddag och göra något liksom utanför rinken. Ja, har ni sån här GPS? Ja, släng den här adressen då. Och så kommer ni förbi och fika sen i eftermiddag.
Ja, du ser. Det är inte svårare än så med Niklas Lidström.
Nej, så vi åkte hem till världens bästa back och satt och fika och fick se hela huset. Och så. Oj, fantastiskt.
Ja. Nej, jag är inte förvånad alltså, att han... Det var ju den uppfattningen man har fått av honom som person. Otroligt lätt att ha att göra med.
Jo, du nämnde ju det. Du har redan nämnt ditt andra backpar och jag har samma. Det är ju då Victor Hedman och Erik Karlsson. De två, den moderna erans två supersvenska
supergenerationen. Superback. Vi som är födda 1990. Jonathan Ekliv, ja. Erik Karlsson, Victor Hedman, Steven Stamkos, ja, John Tavares. Och...
Oj, 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 nu spårar du helt. Ja. Nu fick vi veta lite för mycket om din självbild.
Ja, förlåt. Jag tappade totalt. Nej, men Hedman har, vad ska man säga, de här pratar vi om vecka ut och vecka in under säsongerna liksom. För att det har man ju alla anledningar att göra. Hedman gick, tror jag, mot sin fjärde raka Norris-nominering den här säsongen.
Tror jag nu.
Erik Karlsson har vunnit två Norris Trophy. Han gick inte mot en ny Norris Trophy-nominering den här säsongen, men totalt sett över karriären så är han ju, ja, han omnämns ju som en av, faktiskt som en av tidernas bästa offensiva backar.
Ja, det är ju ingen tvekan om det.
Nej.
Alltså, nej. Vi kommer ständigt tillbaka till slutspelet 2017 var det väl.
Ja.
När han höll på att bära Ottawa till Stanley Cup-final på egen hand.
Ja.
Och när... Några av sekvenserna då, passningarna han slog, matcherna han gjorde var ju liksom unfucking believable.
Ja, precis. Och när hans egen general manager Pierre Dorion säger att på den åttonde dagen skapade Gud Erik Karlsson.
Ja. Ja, och då gjorde han på en fot. Han var ju skadad samtidigt.
Ja, han är ju fruktansvärt ont. Så att han hade ju egentligen bara en duglig fot. Då. Och bara för att understryka hans poängsnitt. Alltså, han ligger på drygt 0,8 i poängsnitt under NHL-karriären. Och det är bättre än till exempel spelare vi kommer komma in på bland forwards. Det är bättre än Bröderna Sedin. Det är bättre än Mika Zibanejad. Det är bättre än Marcus Näslund. Och han är back.
Ja, ja. Ja, det är otroligt. Mm. Men de här, som sagt, de pratar vi så mycket om, och Victor, hela ligan, eller majoriteten i ligan, tycker att han är svåraste backen att spela mot.
Två år i rad har han av spelarna själva blivit utsedd till den svåraste backen att möta.
Mm. Ja. Ja, de är ju två av samtidens golden Swedes.
Ja, återigen födda 1990. Okej, vi går vidare.
Ja, nu kan jag lova att jag har ett tredje backpar som du inte har. Jag har skojat till det lite.
Du har skojat till det. Jag skulle säga att jag sa att jag var nöjd med 90% ungefär av truppen. Och här är tredje backpar tyckte jag var otroligt svår. Jag hade en bruttolista på kanske 15 namn. Och jag är fortfarande inte riktigt nöjd med de två jag valde ut. För jag tycker man kan... Jag pendlar från minut till minut, men jag har valt två namn till slut. Vill du börja eller ska jag börja?
Börja du. Jag har tagit två defensiva superklippor.
Okej. Ja, till slut... Så landade vid Kalle Johansson och Stefan Persson.
Ja, men det är nog det som är korrekt, som det egentligen ska vara.
Mm. Mm.
Tror jag. Men som sagt, jag går en annan route och säger Bröderna Samuelsson.
Oj, det var Big Kjell och Tuffe Uffe.
Tuffe Uffe och Big Kjell bildar tredje backpar hos mig. Det gör jag med för att de var såna enorma karaktärer och är såna enorma karaktärer.
Ja, men tänk dig det, den backuppsättningen att möta Mr. Perfect Human, Niklas Lidström, och sen så den tuffaste NHL-spelaren kanske genom tiden i alla fall, europeen Börje Salming. Och sen så Hedman som är dagens mest svåra back att möta enligt spelarna själva, och sen så Big Kjell och Tuff Uffe i tredje backpar.
Ja. Ja, vilket gäng.
Ja, det är ett sjukt gäng alltså. Vilket... Ja. Ja du...
Men Kalle och Stefan, Stefan var ju en... Kugge där, delade svenska rekordet i Stanley Cup-vinst, var med alla fyra åren när Islanders vann och var liksom en enormt bra back där för dem. Och Kalle var ju liksom en evighetsmaskin i Washington.
Han gjorde 15 säsonger där och var ju ständigt en bärande spelare i det laget faktiskt. Kanske inte var bästa backen hela tiden, de hade ju en otrolig backsida ett tag där, men han är ju en ikon där i Washington. Så därför tog jag honom. Och så Stefan Persson, jag vill också bara nämna det, så det var ju ett tag där i början av 80-talet, dynastin alltså, när de vann fyra raka Stanley Cups, när deras powerplay var helt dödligt där med Brian Trottier, Mike Bossy som vi pratade om i Kanada-avsnittet, Clark Gillis, Dennis Potvin och Stefan Persson på backen som stod och bombade på. En säsong gjorde de 93 powerplay-mål, varav Stefan Persson var på isen vid 86.
Wow.
Så att, det var rätt...
Battling Billy Smith i målet.
Ja, precis. Exakt. Public Enemy Number One kallades han av motståndarlagen.
Ja, han har otroligt mycket utvisningar.
Ja, han var ju en fullblodsgalning, höll jag på att säga.
Ja, men han var normal under grundserien och sen var han svinbra i playoff. Och vann alltså fyra raka Stanley Cup, samma målvakt.
Ja, det var ju i princip samma lag hela bunten. Ja, visst, det tillkom Thomas Jonsson och lite svenska där med åren, men det var samma kärna hela tiden.
Ja, och Uffe och Kjell, ja, som sagt, bröderna Samuelsson säger man fast som inte var bröder. Men de vann ju en cup ihop i Pittsburgh.
Just det, gjorde de.
Och de är, ja, de är idoler för mig, så jag kan inte låta bli. Big Kjell, när han kom hit så sa de det är svårare att runda Manhattan än Kjell Samuelsson.
Ja, det är ett bra citat. Mm. Ja, nej, men de var svårspelande och de var det var Börje Salming karaktär på de två, minst sagt.
Ja, det är riktiga karaktärer. Ja.
Ska man nämna några andra namn då som var på tapeten? Jag kan bara namedroppa dem, vi behöver inte gå in på dem. Men jag var nära att ta med Niklas Kronvall.
Ja, Fredrik Olausson.
Fredrik Olausson, poängmässigt och spelar över 1000 matcher och ligger väl 3-4. Tommy Albelin, Ölund, Mattias Nordström var ju kapten i Kings ett tag. Ja. Niklas Hjalmarsson, med tanke på hur bra han var faktiskt under de här tre Stanley Cups.
Thomas Jonsson som du nämnde i förbegående, ja, han ska också nämnas.
Precis. Kenny Jönsson tycker jag man kan nämna.
Absolut. Mm. Absolut.
Kanske några till.
Mm. Ja, när de är över så kommer vi att se tillbaka på sådana som Oliver och Klingberg som väldigt stora svenska backar också.
Exakt. Och Dahlin här om 15
år. Ja, verkligen. Mm. Ja, det vore lite magstarkt att ta med honom nu.
Ja, det går faktiskt inte. Det går faktiskt inte. Det får vi ändå stoppa. Ja, men då tar vi forwards.
Kedjorna finns det ju hur många som helst att ta.
Ja, verkligen. Men jag är nöjd med mina kedjor, måste jag säga.
Jaha, ja, det är jag med. Men jag tänker börja här. Ja. För jag kör gyllene kedjan rakt av. Mm. Fast det kanske skulle vara svårt. Men det är Foppa, Mats Sundin och Daniel Alfredsson. Punkt och slut. Hej och bock. Tack och godnatt. Nu går vi.
Du vet vad? Jag har exakt samma kedja.
Ja, bra. Ja.
Precis, men var det inte den, det var ju de tre, jag menar Foppa kunde ju spela ute forward, det var ju klassiska, ja, OS-målet där, vet du. Ja. Då var det ju Sundin som tekade och så till Lidström och, ja du vet, vidare till, ja, Foppa och så vidare.
Mm. Ja, men visst, det är ju den gyllene generationen dem och Lidas och evig diskussion om vem som egentligen var bäst, det är så svårt att mäta för, och de var så bra på olika sätt. Mm. Men ja, Foppa som ju vi träffade här, precis innan allting gick åt helvete.
Han som var med i podden då till och med.
Ja, fan, vad härligt det var. Vilken tid.
Ja, det var en fantastisk tid, vet du.
Och jag kommer ändå fram till, alltså, när man var med till högsta nivå, när de var som allra bäst. När Peter var som stod på toppen av sin förmåga, då tror jag han är den bästa hockeyspelare som Sverige har haft. Men det var ju, han fick ju aldrig riktigt, liksom, på grund av alla skador så fick han inte lika lång karriär och fick inte komma upp i samma siffror och så.
Nej, tar vi poängsnittmässigt i NHL-historien och räknar in Gretzky och Lemieux och Jäger och hela bunten, då är han alltså 8 genom tiderna i NHL. Ja. Peter Forsberg. Så att han är ju verkligen där uppe bland NHLs bästa spelare någonsin. Och jag håller med dig där, alltså hans högsta nivå. Det var ju någon period där när han vann Hart Trophy, när han vann Stanley, ja, Cup, när han vann Conn Smythe, vann han väl? Nej, han vann slutspelet. Han vann poängligan i slutspelet, gjorde han ett år. Det var ju det året när Detroit vann och de slog ut Colorado i konferensfinalen där i Game 7. Men han vann på alla fall poängligan. Han har vunnit poängligan både i grundserien och slutspelet. Han har vunnit Hart Trophy som MVP i grundserien. Alltså, under den perioden skulle jag vilja säga, under den 2-3 årsperioden, så var han kanske världens bästa spelare.
Ja, ja. Och grejen är att han spelade nästan hälften så många matcher bara som Sundin och Sedinarna. Ja. Mats spelade 1346 matcher. Peter spelade bara 708.
Ja, det gör ju att han inte kommer upp i, liksom, att hans NHL-karriär aldrig riktigt blev det som den kunde ha blivit. Alltså, den blev ju väldigt, väldigt bra ändå. Två Stanley Cups och så vidare. Och, ja. Men den hade kunnat bli ännu större. Men det var ju, alltså, det var ju under verkligen i Dead Puck Erans peak som Peter Forsberg pika. Så att det var en svår period. Och det var det visserligen för Lidas och Sundin. Och
men han var ju så komplett, Peter. Så han hade precis allt.
Precis.
Han var ju så fysisk och aggressiv också.
Han var ju lite galen.
Och nästan uppfann mot tacklingen.
Ja, precis. The reverse tackle. Liksom.
Ja.
Och det var ju,
men samtidigt, ja.
Det var väl delvis lite det som kostade honom alla skador, alltså att han spelade så pass hårt och var så pass aggressiv tillbaks när folk som gav sig på honom, så att det kostade väl honom lite grann också, den spelstilen. Men ja, alltså, jag måste bara nämna en cool grej som ni kanske har koll på, men som man är värd att minnas tillbaka till, alltså när hans mjälte sprack ju, alltså, och var på mitt under slutspel. Varpå han missade hela säsongen därpå. De vann ju Stanley Cup det året, 2001. Efter att mjälten hade spräckt. Men då missade han hela säsongen därpå. Han kommer tillbaka till slutspelet nästa år. Han har inte spelat en enda grundseriematch, inte spelat på ett år. Och kliver in och vinner slutspelets poängliga. Från att inte ha spelat hockey på ett år.
Ja, hej. Ja, Sundin är ju samtidigt så med då att han spelade i upplagor av Toronto som väldigt ofta var väldigt dåliga. Han var ensamma riddaren uppe där. Men lyckades ändå vara en av ligans absolut mest framstående centra år efter år efter år.
Ja, precis. Och om man jämför med andra Toronto-spelare så återigen, alltså, det är ju en klubb som har funnits under hela NHL-historien. Så den är ju 100 år gammal. Och Mats Sundin har gjort 200 poäng fler än någon annan i Toronto-historien. Och ja, över 100 mål fler. Så att, ja, det säger ju lite.
I ett original six-lag.
Så att han var rätt vass.
Han var ju, sett i hockey var han ju en slags genetisk fullträff. Liksom. Han hade allt som man ska ha för hockey.
Ja.
Med sig från början. Liksom. Han hade längden, storleken, styrkan, hjärnan, handleden. Han hade allt.
Ja, ja precis. Nej, han var grym. Och jag måste säga att nu blandade jag ihop det lite grann. Alltså det där med 100 fler mål och 200 poäng fler. Det var fel. Han har flest i Toronto både mål och poäng genom tiderna. Men det var faktiskt bland svenskar i NHL. Han har 200 poäng fler än någon annan svensk i NHL. Och 100 mål fler.
Ja, som är Alfredsson som är tvåa då.
Ja, precis. Så vi kommer in på Alfredsson här också. Också en ikon i sin stad i Kanada.
Ja.
13 år som kapten för Ottawa Senators.
Ja, en makalös hockeyspelare.
Ja, precis som Mats Sundin naturligtvis franchise-rekord på alla håll och kanter i den organisationen.
Ja, och en ledargestalt av enorma format och en fantastiskt bra person att ha att göra med. Jag har aldrig hört Daniel använda en klyscha. Han hade alltid något intressant att säga och smart.
Ja.
Smart och rolig och pondus i hela sin framtoning.
Det var väl ingen slump att han var med på spelarfackets sida där vid lockouten 04-05 till exempel. För man ville använda sig av hans hjärna,
ja,
på spelarsidan.
Gärna det.
Ja, precis.
Så. Ja, men du, vi kan inte gå in på varje spelare hur länge
som helst.
Vi måste gå igenom. Alla vill ju höra fortsättningen av kedjorna.
Ja, men då ska vi se vad du har för andra kedjor.
Ja, den här är vass. Så det här är en målsprutarkedja.
Oj då, nu kör du på.
Sedin, Håkan Loop.
Okej, du sätter Loben, den enda 50-målsskytten vi haft in till Sedin-duon.
Ja, han kommer ju göra 70 mål i den här.
Ja, varför inte? Jag har bytt, jag kör Sedinan också i andra kedjan, men jag har satt deras Öviks-polare från Vancouver, Marcus Näslund.
Ja, jag blandar ett lite mer.
Ja.
Ja, vi går igenom kedjan så återkommer
vi. Ja, så kan vi göra.
I tredje kedjan har jag Kenta Nilsson, Patrik Sundström och Henrik Zetterberg.
Patrik Sundström, ja. Okej. Ja, han är inte med i mitt lag alls, kan jag redan nu.
Skandal. Ja. Sveriges mest underskattade superstar.
Bra.
Nej, och jag slutligen, du kan dra din tredje.
Ja, då är det Kenta Nilsson, Niklas Bäckström och Håkan Loob.
Ja. Mm. Ja, och i min fjärde har jag Mats Näslund, Niklas Bäckström och Marcus Näslund. Det är samma namn som återkommer. Men
ja,
vem är det du har som inte jag har?
Jajamän, då ska du höra vem det är som alltså Sundström. Nej, jag har Mats Näslund. Det här är en ren Timråkedja där, så jag avslöjar lite grann. Det är Henrik Zetterberg. Och så avslöjar att jag är född 1990. Elias Pettersson.
Herregud, det är för tidigt. Han spelar en säsong.
Ska jag motivera? Ska jag ta det direkt?
Nej, du behöver inte. Du skämmer ut dig.
Nej, det gör jag inte. En av endast fyra svenskar som har under Calder Trophy. Han har åttonde bästa poängsnittet bland svenskar redan nu. Han har, jag har svårt att se hur många fler som har varit så tydlig face of the franchise som Elias Pettersson är just nu i Vancouver.
Men snälla du, han har spelat en säsong.
Ja, men ja, då är frågan hur man måste motivera det. Du pratade lite tidigare om Peter Forsberg på högsta nivå. Så här, alltså Elias Pettersson.
Ja, han bevisar under några fler år i alla fall. Herregud.
Nej, jag tycker det. Jag gillar min Timrå-kedja där. Alla tre har Timrå.
Både Thomas Sandström och Thomas Sten och Thomas Gradin och Ja, en Pelle Eklund och sådana som det har varit så jobbigt att peta långt för honom.
Nej, alltså jag var nära på att ta Thomas Sandström, ska jag vilja erkänna. Men nej, sista stund så tog jag med Elias Pettersson. Alltså jag,
hela den här serien, stora konflikt, utbryter på sista namn.
Ja, det var oväntat. Nej, jag tycker ni får väl höra av er i lyssnare och säga vad ni tycker. Om ni tycker att det är rätt att ta med Elias Pettersson efter två säsonger.
En och en halv.
Ja, mer än en och en halv. Det är en säsong och 70 matcher nästan.
Ja. Ja, men du är för ung för Patrik Sundströms storhet. Han var stora stjärnan i elitserien innan han drog där på tidigt 80-tal. Ja. Så kom han hit och var... Han är orättvist bortglömd. Men Sverige har en jävla förmåga att glömma bort snabbt om de inte har varit på foppanivå. Och Patrik Sundström bara kan fråga Brendan Shanahan. Om man frågar honom, vem är den bästa du spelar med? Då säger han alltid Sonny. Ja. Det säger väl allt. Han har svenskt rekord i antal poäng också. I en och samma match. Jag tror han gjorde 7 eller 8 poäng i någon match.
Ja, just det. Men det känner jag faktiskt igen. Ja, ja, nej. Elias Pettersson. 8:e bäst poängsnitt av svenskarna. Patrik Sundström, 14:e.
Ja, men det spelar ingen roll. Han bevisade under längre tid att han förtjänar en plats i All-Star-lag.
Du tror Elias Pettersson kommer vika ner sig här ju längre tiden går?
Om man spelar 3 matcher och gör hattrick i alla 3 matcherna, då har man också väldigt bra snitt.
Ja, men det här är ändå 2 säsonger. Jag baserar på hur stor ikon han redan är nu i Vancouver. Alltså.
Ja, jag går helt enkelt inte med på det.
Nej, du får... Nej, okej. Okay. Mm. Ja.
Ja.
Ja, vi får se vad lyssnarna tycker. Om ni tycker jag är helt ute och cyklar eller om ni tycker att det är korrekt att gå på.
Om 5 år kommer det att vara helt korrekt, men inte än.
Nej. Ja, men vi får väl nämna lite de andra, prata lite om de andra namnen också då. Okej. Okay. Jag tycker ju Kenta Nilsson vill jag komma in på, men först bara Mats Näslund.
Mm. Le Petit Viking.
Le Petit Viking, ja precis. Alltså en riktig, riktig stjärna. Han är inte Börje Salming-status i Montreal som Börje hade i Toronto. Men han är ju en riktig legendar i Montreal ändå. När de vann 86, då gjorde han mest poäng i grundserien och mest i slutspelet. Ja. När de vann där. Och jag har faktiskt pratat med honom själv om det där. Och det han minns framförallt var ju hur det var att fira en Stanley Cup-seger i Montreal. Alltså hur sjukt det var liksom. Det var en parad med över 1 miljon människor deltagande. Och när han kom in i The Forum, som det hette på den tiden, gamla klassiska The Forum, som var fullsatt naturligtvis, var där paraden avslutades, då blev varje spelare individuellt hyllad under en lång period. Liksom inför 16 000 helt vansinnigt galna fans. Så att det var något speciellt. Och det har kanske många av er koll på, men min liksom stora idol från tonåren, det är inte så länge sedan, men det var ju Maurice Saint-Louis. Och hans idol när han växte upp på 80-talet i Montreal, det var naturligtvis Mats Näslund. Det är därför Marty Saint-Louis hade nummer 26, för det hade ju även Mats Näslund. Ska jag säga vad han har sagt till NHL.com om Mats Näslund, alltså Marty Saint-Louis? Han har sagt så här, jag läser ordagrant. När jag växte upp var det inte Gretzky eller Lemieux jag såg upp till, utan Mats Näslund i Montreal. Han var smart, han var teknisk, han var en liten spelare precis som jag. Han var min första och största idol. När jag spelade som grabb, då drömde jag om att jag var Mats Näslund. Jag insåg att det gick att spela hockey på toppnivå även om man inte är 2 meter lång.
Ja.
Så att han var verkligen stor i Montreal. Le Petit Viking.
Ja, men jag förstår det. Att det måste ha varit enormt för Näslund att se. Eller för honom att se Näslund.
Ja. Ja. Ja, men Kenta Nilsson då? Mr. Magic?
Ja, och det... smeknamnet fick han ju för att han var han är den största liraren vi har haft. Han var ju en artist, liksom, en puckkonstnär.
Ja, så alltså jag har mycket att säga, men det sjukaste jag har hittat, citatet jag hittat med honom, det är från Wayne Gretzky himself. När TSN gjorde en lista för ett antal år sedan, ganska länge sedan nu, där de rankade de mest skickliga spelare, the most skilled players ever to play in the NHL. Alltså puckkontroll, se liksom underhållningsvärde och sådär. Då kom Kent Nilsson på 6:e plats. Faktiskt. Ja. Före till exempel Pavel Datsyuk. Wayne Gretzky sa att under min spelarkarriär så har jag aldrig sett en mer skicklig hockeyspelare än Kenta Nilsson. Wayne Gretzky sa.
Just det där artistiska han hade i sig, att han gjorde det på liksom lust och glimt i ögat hela tiden. Det var inte så jävla allvarligt för Kent då.
Nej, precis. Och apropå bokstavligen glimt i ögat, så lever än idag i Calgary. Han spelar ju 6 år i Calgary. Det var där han började sin NHL-karriär.
Nej, han började i Atlanta Flames.
Ja, Atlanta Flames var det ett år. Precis, ett år först, och sen så blev det Calgary. Men i Calgary i alla fall så blev man utmanad av lokala tv-stationer där att han skulle träffa ribban från mittlinjen med ett slagskott. Så de radade upp 5 puckar där. Du får 5 försök på dig att träffa ribban med ett slagskott härifrån. Det är ju långt. Liksom, det är svårt att träffa. Kenta Nilsson, han träffar på första försöket, blinkar in i kameran och lämnar isen. Och ja. det än idag alltså, så har de The Kent Nilsson Crossbar Challenge i Calgary. Alltså, man kan se klipp när Johnny Gaudreau och Sean Monahan och Dagens Stjärnor ger bort sig i den där. De lyckas ju inte med fina dyrgripar, kompositklubbor för 2000 spänn prickar ribban från mitt linje, medan Kent Nilsson gjorde på första försöket med en träkäpp. Liksom.
Ja.
Så att, han var skicklig. Ja.
Enormt. Ja, en stor idol.
Det måste jag också säga. Det fastnade för. Det hade jag inte koll på att det var så pass. Jag sa ju att Peter Forsberg hade 8:e bästa poängsnittet i NHL genom tiderna. 9 är Kent Nilsson. Han är snäppet bakom Peter Forsberg. Snäppet före Phil Esposito, Guy Lafleur och Joe Sakic.
Och du sa Lafleur med franskt ut.
Lafleur. Ja. Ja.
Ja, det är tur jag har dig, så jag får någonting att skratta åt.
Ja, det är bra. Det är bra.
Men vad skulle jag säga, nu kommer jag av. Han är den som har varit närmast Loobs rekord också. Han gjorde 49 då.
Just det. Precis. Och sen, om vi ska gå vidare då, så kan vi säga att Marcus Näslund gjorde ju 48.
Ja.
Mm. Ja. En av alla Öviks killar i det här laget.
Ja, det är rätt många. Får se. Hedman, Forsberg, Sedin. Ja, Marcus Näslund.
Och Näslund. Ja, det är ju ändå rätt många för att vara ett svenskt all-time-lag. Liksom.
Ja, får se vad är de från. Vi har Lidas, alltså Avesta, Västerås. Mm. Salminge, Kiruna och Gävle. Hedman är Övik. Erik är Småland och sen Frölunda. Mm. Uffe och Kjelle är Leksand. Uffe från Fagersta först. Kjelle från Tingsryd.
Och då ligger de extra varmt om ditt hjärta förstås.
Ja, precis. Det har ju med saken att göra.
Ja, det får vi lägga till.
Foppa från Övik, Sundin från Stockholm och Djurgården, Alfredsson, Göteborg, Sedin, Övik, Loob, Gotland, Färjestad, Kenta i Stockholm är också, så det heter Duga, Patrik Sundström, Ume. Zäta, Sundsvall, Timrå, Mats Näslund, Sundsvall, Timrå, Bäckis, Gävle och Marcus Näslund,
Övik.
Och så din felaktiga ångerspelare.
Jajamän, vet du. Elias Pettersson, va? Och sen hade jag ju med Kalle Johansson, är väl väldigt göteborgare han med.
Ja, och det är han. Men han spelade i Björklöven innan han försvann hit.
Ja, just det. Jag hade ju dessutom med Stefan Persson, som precis som Sundström är från Umeå.
Ja, just det. Mm. Men också spelade i Brynäs.
Ja, han var i Brynäs på 70-talet. Så var det.
Där håller jag koll på pojkarna.
Jajamän, det förstår jag.
Ja, men man kan ju nämna Loob också då. Det är som sagt svensk rekord. Och det är så speciellt. Han spelade bara 6 säsonger här borta.
Precis, han var ju alltså 28 år och hade drömerbjudanden om att förlänga. För han hade precis vunnit Stanley Cup med Calgary då. När han plötsligt bestämde sig för att flytta hem till Färjestad. För att han, det var ett familjebeslut, har jag förklarat då. Han ville hem till Karlstad.
Ja.
Så att det ser man inte ofta.
Nej, kan man inte. Nej. Men ja, och så har vi... Ja, Bäckis och Zäta, de kan vi i den här podden.
Ja, de kan vi. De har vi pratat väldigt sammanlagt ett gäng timmar om, skulle jag nästan tippa på. Sen vi startade podden. Men jag tänkte säga ändå grejer. Jag hade ju en ren Vancouver-kedja där med Sedin Näslund. Jag ville bara nämna det. Och så hade jag dessutom Pettersson med i laget då. Men så man räknar om dem med de 4. Så sen säsongen 1997-98 tror jag. I alla fall, ja, 97-98. Så har det bara hänt en gång att en svensk inte vunnit poängligan i Vancouver. Så, vad är det? 22 år.
Vänta, wow.
Ja, från 98 fram till nu så har det bara hänt en gång. Och det var i skarven där mellan EP och Sedinarna när Bo Horvath vann ett år. Annars är det Näslund, Sedinarna och Elias Pettersson. Bara svenska.
Coolt. Ja. Tror du att hur många av de här tror du kommer med i nästa veckas världslag då?
Ja, det ska vi börja fila på snart. Men jag kan tänka mig att det är en...
En back.
En back är tokgiven. Och sen har vi en forward, tycker jag, som är tokgiven i alla fall.
Ja, kanske. Ja, vi, ska igenom alla nu, kom ihåg det.
Ja, precis. Nej, men jag ser honom som given.
Ja, vi får diskutera vidare.
Ja, det får vi göra. Det får vi göra. Men det här var väl trevligt?
Ja, mycket trevligt.
Så där har ni våra respektive svenska All-Star-lag. Så får ni väl som sagt höra av er till oss om ni vill. På mail eller på Twitter. Om ni håller med om egna All-Star femårskedjor. Ja, kedjor är samma sak. Femår.
Verkligen. Hit us hard.
Ja, jag gör det. Precis. Så kritisera eller beröm gärna mitt Elias Pettersson-val där. Tryck till Bjurman eller på sig. Nej då.
Hallå där.
Ja. Nej, men vi hörs nästa vecka. Då blir det all-time-laget helt enkelt.
Yes. Mm. Tack och bock och hej.
Ja, tack och bock.
Hallå.
Alex Chiasso, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kohl, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, punch, beat, soap.
Hallå.
One, two, punch, beat, soap.
Hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, punch, beat, soap.
Hallå.
One, two, punch, beat, soap.
Hallå.
One, two, punch, beat, soap.
Hallå.
One, two, three, speed, so
hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.